Månadens ansikte är Lasse Brandeby, en urgöteborgare som just nu befinner sig mycket i Arlöv för att repetera inför Arlövsrevyn som har premiär den 5 januari. Ett rent nöje, en miljövänlig revy i två akter heter föreställningen. Lasse Brandeby har spelat revy, operett, deckare, fars, drama, musikal och komedi, men är kanske allra mest känd för att han inte kan dansa. Det fick Sverige veta i våras när han var med i TV4-programmet Let's Dance. Och så är han känd för Kurt Olsson, den galna TV-figuren som debuterade i Radio Göteborg redan 1979. Men mer om honom sedan. Vi börjar med rötterna. De finns i Hyssna.
Ja, det ligger utanför Borås. Det är min farfar är född där, så att han är född på den. Och min pappas bror drev. Det är alltså en gård, en bondgård. En liten sån. Där jag tillbringade somrarna mycket då. För att underbart komma upp där. Och köra hu och så här.
Ditt namn har att göra med Hyssna.
Ja. Den gården som min farbror då hade, där farfar var född, hette Brandskog. Vi hette Johansson när jag föddes. Men farsan ville ändra på det namnet till Brandskog. Så och då fick man inte ta det, för det var redan upptaget, eller hur det var. Då blev det Brandeby istället.
Arlövs revypappa Kent Nilsson tog kontakt med Lasse Brandeby redan för 7 år sedan om en medverkan. Men inte förrän nu har Lasse haft en lämplig lucka i schemat. En lämplig lucka i schemat innebär dock inte att han inte gör någonting annat samtidigt. Inte långt efter premiären i Arlöv börjar han också spela en pjäs för teater Aftonstjärnan i Göteborg. Jag träffade Lasse på hans hotellrum, en van miljö för en artist som inte vilar på lagrarna.
Jag bor ungefär 250 nätter på hotell varje år, och det är lite tjatigt. Vi spelar fredag, lördag, söndag, så det går ju an.
Kan man åka hem emellan då?
Ja, då åker vi hem på söndag kväll och åker ner på fredag igen. Och då spelar jag dödsdansen, Strindbergs dödsdansen, de andra dagarna. Inte varje dag, men i början på veckan så är det dödsdansen. Och i slutet av veckan så är det Arlövsrevyn. Så det är tvära kast, om man säger så.
Det får man säga. Mm. Du är lite känd för det här att ha många järn i elden. Det räcker liksom inte med ett jobb åt gången, utan gärna två eller kanske varför inte tre och sådär. Ibland så slutar det med att det nästan blir för mycket, att du blir sjuk och sådär liksom. Ja. Tar du på dig dessa jobb för att du liksom tycker att det är så kul att jobba, att du liksom vill ha 8 järn i elden, eller är det för att du är för snäll för att säga nej? Eller vad?
Och det var ingen lätt fråga, men det är stort att jag har svårt att säga nej. Jättesvårt. Och det du säger är att jag blir sjuk, det har hänt en gång. Jag har alltid kunnat jobba mycket, va? Och haft alla de här hjärnen i elden och älskat detta, tycker det är kul när det händer saker. Det ska snurra hela tiden. Men nu höll du på att ta en elden med förskräckelse i våras. Då höll jag på med Let's Dance. Och att jag överhuvudtaget ställde upp, det berodde på att det var min sambo Ninni som tyckte det. Men här har du chansen att lära dig dansa. Du får till och med betalt för att lära dig. Och hon älskar att dansa. Och jag hade inte dansat då på 40 år. Och så kände jag att okej då. Jag åker ändå ut efter 2 veckor, så att det blir 2 veckor och så är det bra. Men det blir ju inte det, utan jag hamnar ju där någonstans. Va? För mig var det aldrig någon danstävling, utan för mig var det ett underhållningsprogram i första hand. Och det kanske var därför jag blev kvar. För att,
det var underhållande att se dig försöka kanske.
Ja, förmodligen. Jag tror att det var så. Sen så spelade jag samtidigt som jag höll på med det här. Då, för det var stentufft. Alltså. Det var varje dag. Precis varje dag. Efter direktsändningen på fredag kväll så sågs vi klockan 9 i danslokalen nästa dag på lördagen och började med en helt ny dans. Alltså, på nästan lipa ibland, för det var inte kul.
Och då hade du ett annat jobb samtidigt också?
Ja, så jag gjorde Little Lima Fair Lady i Växjö, och så spelade jag in 6 långfilmer. Jag gjorde Poliskommissarien i de här Irene Huss-filmerna, Tatuera Torso, som har premiär på bio. Och de spelade vi in samtidigt, 6 stycken långfilmer. Och även om inte jag hade huvudrollen, så det är ändå rätt mycket många dagar. Så att jag var i Stockholm för det mesta. Och sen när jag var i Växjö, då kom han ner till mig i Växjö och tränade där nere då. Alltså. Och till slut så kände jag att jag blev jättetrött i underlästensan och kände att det går inte. Och fick jag åka på dubbelsidig lunginflammation. Och, så här, och det kan i och för sig vara låta lite simpelt eller banalt, men det är det inte. Alltså, när det tar ordentligt så är det, och jag är ju 62 år nu. Det tror jag inte själv, men det är så. man börjar komma upp i åldern och det, när det är inte bra med lunginflammation. Och jag var jättesjuk. Jag var så sjuk så att läkarna sa till Ninni då, som jag lever med, att på tredje, jag låg 11 dygn på intensiven. Och tredje dygnet så sa de att det här får de räkna med att det är kört. Så att jag var, så illa var det alltså. Så då lovade jag Ninni och, eller vi lovade varandra, att nu ska vi ändra vårt liv lite grann och försöka ta tillvara på. Det gör man nog alltid i sådana situationer. Och så ska jag inte jobba igen mig, eller jobba så mycket.
Men nu blir det ju ändå så att du spelar revy i Arlöv till den 16 mars, tror jag, sista dagen, än så länge, om det inte blir extra. Alltså. Ja. Och då har du redan börjat att spela distansen.
Nej, vi har premiär den 14 januari på den. Vi spelar helt samtidigt, va? Så att, ja, nu är jag snart upp igen. men det är också en psykisk grej att man tar ett djupt andetag och sätter sig i bilen och kör, eller åker tåg, eller vad man nu gör till Malmö. Va? Men det är lite olika.
När intervjun skulle bokas var det uteslutet att göra den 13 december. För då åkte Lasse hem för att se barnbarnet Jonathans Lucia-firande på dagis.
Ja, jo, men det är viktigt. Alltså, vi har Ninni som har levt med då. Vi har ju båda gamla äktenskap på ryggen, eller
i ryggsäcken.
Ja. Men hon har 4 barnbarn. Hon har 3 egna barn. Och jag har 1 egen dotter och 3 barnbarn. Och det är... Det är sådana här plusbarn som kallas de andra, och det är jättegott. Men det är klart, mina egna barn det, och barnbarn framförallt. Och Anna är klart mitt eget barn, alltså. Anna. Hon är... Alltså jag gör allt för henne, känner jag. Jag skulle kunna göra allt. Och sen hennes barn då, mina 3 barnbarn. Matilda som är 20 år gammal. Och den minsta Alice, hon är 2,5 månad. Och så finns det en kille mitt i alltihop som är 2,5 år. Och det var honom jag skulle hem och titta på honom på dagis, alltså. Och se de barnen, det är så, ja, det, man tror inte, det är ju inte klokt, alltså. Det är ju så underbart, så det är, min Jonathan, han var tomte förra året, var han stjärngas, så det gillar inte. Det var bara 1,5 år, han fattade inte när det mössan, men det skulle vara något löjligt att ha på huvudet. Men tomten gick ju bra då, bättre i alla fall. Och han var jättegod, han sjöng och dansade och så. Nej, men detta har kommit nu på senare år för mig.
Var du en sån där som liksom var ännu mer, alltså, gift med jobbet och sådär tidigare,
ja,
kanske?
Jag var det, och jag hittade ett gammalt brev från Anna, min dotter då. Hon var nog inte med 5 år eller någonting. Och så hade hon skrivit på maskin så här. Jag hittade den lappen för något år sedan bara. Pappa, 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 och så här, du är den godaste, snällaste, så och så. Men du är aldrig hemma, pappa, vad är du? Och så här, jag fick så dåligt samvete. Jag var väldigt mycket borta då. Jag jobbar ju då också. Så att, ja, nej, jag har nog försummat att Anna nu. Vi pratar ju telefon varje dag. Vi inte ses, vi ses inte varje dag, men vi ses ju minst 1 eller 2 gånger i veckan. Inte nu när jag är hemma. Då pratar vi i telefon, så det är osanning nu.
Vill du svara?
Får jag ta den bara?
Ja, typ.
Alla ser. Hallå, darling. Jag tänkte nästan det var du jag ringde förut.
Nej, det var faktiskt inte Anna, utan sambo Ninni. Kanske diskuterade de julplanerna. Revifolket får ledigt i 3 dagar, och då åker Lasse hem. Hem som numera inte är Göteborg, utan Särö. En liten ort vid västkusten, ungefär i höjd med Kungsbacka. Ur göteborgaren är, rent geografiskt i alla fall, hallänning sedan några år tillbaka. När Lasse är ledig lite längre tid gillar han att segla och spela golf. Och är ledigheten väldigt kort uppskattar han en ljudbok. Just nu sitter Stig Larssons Män som hatar kvinnor i CD-spelaren. Om ingen ljudbok snurrar så blir det gärna pratradio från P1, men mycket sällan musik. Men det var som dansbandsmusiker som Lasses scenliv började. Under 3-4 ungdomsår spelade han saxofon i High Notes med Liz. Det gick bra, bandet blev 2:a i en rikstäckande radiotävling och spelningarna rullade in. När Lasse tröttnade på saxen sökte han in på journalisthögskolan för att, som man säger, göra någonting riktigt med sitt liv. Praktiken på Radio 7 Härad i Borås blev till ett riktigt jobb, och en av kollegorna hette Janne Josefsson, sedermera uppdrag granskningsmästare på grävande journalistik.
Ja, han var likadan då.
Jaha.
Ja, han var som en iller, vet du.
Vad gjorde ni för någonting?
Vi gjorde ett program bland annat som heter Elfte timmen. Vi spelade på torsdagkvällar. Annars hade vi inte lokaler under den tiden. Men vi sände mellan 10 och 12 på torsdagkvällar. Och med öppen telefon, de fick ringa rätten i studion. Vi hade ingen sluss eller gallring, utan vi bara lyfte på luren så var folk med direkt. Så. Och då tänkte vi, när folk får vara med oss på det viset, på det öppna sättet, så kan vi ju också få ringa folk mitt i natten. Hittade vi på själva. Så vi ringde varenda, inte varenda politiker, men vi ringde alltså Palme och vi ringde... vi hade 30 arbetslösa ungdomar i studion en dag, eller en kväll, och ringde Tage G. Pettersson som var arbetsmarknadsminister, tror jag, och så. Så att det var rätt tufft, alltså. Det var ju Janne Josefssons tid, men det bästa, det som vi gjorde som var kanske mest uppmärksamma, att det var, då kom Janne en morgon och så sa han, Lasse, jag vet vad vi gör. Så Janne, jag såg på honom, nu har han en bra idé. Och det hade han. Då var det 10-årsdagen av kuppen i Chile. Pinochet, överste Pinochet, han satt vid makten i 10 år. Så ringde vi till Moneda-palatset i Chile då. Och det var ju bara, vi kom ju fram. Då hade vi en tjej i studion som också jobbade på radion där, som kunde spanska. Så vi kan ju ingen spanska, varken Janne eller jag, men hon pratade flytande spanska. Så sa hon att ja, det här är från, börja med växeln då, det här är från Sveriges Radio. Vi vill, när Janne Josefsson, Lasse Brandeby, vi vill gärna gratulera överste Pinochet på 10-årsdagen av kuppen. Ska vi tala med honom? Och så blev vi, vänta lite grann, så blev vi kopplade in ett steg. Så kom en gubbe och svarade, så samma sak kan vi svara. Så blev vi kopplade ett steg till. Och varje gång, det var ju att gratulera på kuppen, så han var ju glad av detta. Så då svarade Pinochet, är vi nästan säkra på. Vi vet ju inte, för han sa ju alla av oss som är sådär, men det finns... Kinenare som har hört det och tror att det är Pinochet, hoppas att det är det. Vi blev ändå kopplade 3 steg med dem. Och så sa vi att, så sa hon då, Fia som satt där, att ja, det här är från Sveriges Radio, Lasse Brandeby, Janne Josefsson. Vi vill bara gratulera översten på 10-årsdagen av kuppen. Mm. Och då sa han någonting och så slängde vi upp regeln med att spela Victor Schara rätt i öra på honom. Och i början tror jag inte han fattade vem, eller han... hajade inte först, va? Så han sa, hallå. Vi har mätt det efter 18 sekunder innan han slängde på luren.
Innan han slängde, ja.
Snacka om provokationen. Men vi blev alltså radionämndsanmälda. Vi gjorde 52 program. Blev anmälda på, samtliga program anmäldes. Och inte bara av PN, utan det var ju mängder av folk som anmälde oss. Men vi blev bara fällda en gång. Men det var kul. Lokalen, det var lite drag i det då. Och det spelar ingen roll. Vi slog faktiskt åt, oavsett vad man själv har för politisk uppfattning, så slog vi lika hårt åt vänster som höger. Och det var bara kul att slå åt alla håll.
Jag tänkte annars att ringa upp Pinochet och spela Victor Hara, och sen har du spelat teater med Nationalteatern.
Ja, ja.
Vänstersympatier,
ja, ja.
Ändå, eller?
Ja.
De lever kvar fortfarande?
Ja, det gör de.
Hur yttrar sig dina vänstersympatier nu då, när du inte kan... Inga Pinochet längre, släpp sig.
Ja, vad ska jag säga? Jag är ju inte medlem i något... Alltså jag det blir väl mest att jag ställer upp på gratis på sådana här tillställningar, va? Som ANC till exempel. Nu är det inte lika aktuellt, men så länge man delar satt i fängelse, så var det ju mycket sådana här saker. Och klart man ställde upp då. Mot rasism och ställt upp... Unni som jag var gift med förut, hon drog igång någonting som hette, vad heter det nu? Ja, mot rasism i alla fall. Folkfest mot rasism heter det. Med massa artister som ställde upp och så här. Det ställde jag naturligtvis upp för. Alltså inte direkt alltså inte politiska partier så direkt, utan jag har mina sympatier på till vänster. Men ofta är det ju, blir du i sådana sammanhang då som ställer upp med.
Det kan väl ofta vara partier som arrangerar, ja, liksom galor och sånt där.
Ja, det är ju det, va. Så att det är mest så, men jag är inte medlem eller engagerad i politiken på det sättet.
Lasse bytte sen radion i Borås mot Göteborg, och där föddes Kurt Olsson. Figuren kom till redan 1968 när Lasse på vänstervågans fester härmade en gammal klasskompis som hade mer borgerliga ideal och dessutom ett skojigt sätt att uttrycka sig. Härmandet blev till en spexintervju i radio som till slut blev ett stående inslag hos Radio Göteborg. Och under tiden hade Kurt blivit man. För den där gamla klasskompisen var en kvinna, men Lasses förmåga att låta som en kvinna i radio var klart begränsade. Så i bästa Lindemann-anda ringde radioprofilen Frank Gunnarsson varje vecka upp sin kollega Lasse i skepnad av hemmamannen Kurt Olsson.
Ja, Kurt, hallå. Har du lyssnat på programmet idag eller mitt program? Ja, lyssna på det idag. Jag tyckte det var ett väldigt intressant program det här, Frank. Och så rörde jag ihop det fullkomligt. Alltså, ingen begrepp någonting. Det var helt snurrigt. Och folk började garva ute. Vi märkte ju det. Frank gick på stånd. Vem är det du ringer upp? Den här gärningen som du ringer. Ja, det är Kurt Olsson. Han finns. Så han finns? Ja, han finns. Det är en riktig gubbe. Han bodde i Biskopsgården och så. Jaha. Så folk trodde att vi släppte inte det att vara jobb. Utan det var
nej,
Kurt
Olsson. Det var ingen som fattade
det. Nej. Och det var ändå många som på vissa tidningar också som visste att det var jag, men de höll masken.
1982 debuterade Lasse Brandeby på Nationalteatern och Kurt Olsson återupplivades som scenfigur efter ett par års träda. Det var Nationalteaterns Kent Andersson som kom på att Kurt skulle se ut som den sista raggaren i håret. Och sen via SVTs sminköser förfinades figuren. Med en fantastisk tuppkampsfrisyr, uppkammad från båda sidorna med en rejäl raggarvåg i mitten, så signalerades att han var tuppen i damorkestern där han sprätte omkring. En stirrande blick och ett hiigt sätt kompletterades med en göteborgsk och vass röst som hörde ihop med den utskjutande hakan och underbettet. Pricken över i var klädseln, en gulrutig kavaj och gulbeige terulenbyxor. Snart visste alla vem Kurt Olsson var och det blev tv-shower, film, adventskalender, turné och storslam vid tv-prisutdelningarna. Och Kurt lever faktiskt än idag och han är klädd i precis samma kläder.
Han dyker upp i Olivsrevyn i ett nummer också med den kavajen. Den luktar av fruktansvärt så man kan inte ha den i, väskan för den är alltså 20, ja, över 20 år då. Och 86 var det väl, 22 år. Och ja, men jag gör, ska vi säga, 8 jobb i genomsnitt kanske i månaden med Kurt fortfarande. Och har gjort hela tiden. Men det är mest...
Det är mest företagsjobb.
De säger att det är konferens eller sån här kick-off eller någonting. Och så kommer jag in som hemlig gäst då. Det är bara chefen eller någon som vet om det. Och så kommer Kurt med blädderblock och visar vad de klockan 4 på eftermiddagen säger och visar vad de egentligen har gått igenom under dagen. Va?
Det kan bli ett problem och det har det varit för Lasse att ens figur tar över artisten. Så vi ska sluta prata om Kurt nu och gå tillbaka till Lasse. När jag ber honom beskriva sig själv klappar han sig först på magen.
Nej, jag vet. Jag har rätt. Jag vägde 98 kilo. När jag började dansa i Let's Dance. Sen gick jag ner ett par kilo. Sen blev jag sjuk då. Och hamnade på sjukhuset. Då vägde jag 83 kilo när jag kom ut. Det var riktigt skönt. Nu är jag uppe i 95 igen. Jag tänkte att jag skulle stanna vid 90. Men det gick inte.
Till vilken längd så att man har en...
1,78 ungefär. Sådär. Det ligger mest på kanken. Sådär. Det är inte lätt att bli av med den när man börjar komma upp i 60-årsåldern. Sen vet jag inte hur jag ser ut. Jag har ganska långt hår, va? Jag har inte långt hår direkt, men jag måste ha hår till så jag får upp frisyren till Kurt Olsson. Så jag kan aldrig klippa mig för mycket. Det är Ninni, min sambo, som klippar mig. Hon är skriptad på tv, men hon är bra på att klippa också. Så hon håller detta. Så.
Men det är ju ändå en karfrisyr, så att säga. Lite ner över öronen och ja, lite, den kragen och sådär.
Ja, det är ungefär som när alla pratade om Beatles, som var så otroligt långåriga när de kom.
Ja.
De var ju kortåriga egentligen, men då var de långåriga.
Gråsprängt kan man...
Ja, det bara blir grått. Och lite så, ja. Sen är jag blå ögon, tror jag. Jag är väl oerhört blåögd. Och sen har jag... Vad var det jag tänkte? Jag har ganska stor näsa, vet jag. Så här. Jag är... Mina tänder är inte direkt... Ja, vackra, det är inget fel på dem, men de står inte helt rätt. Jag hade en tandreglering i skolan, men det hjälpte inte. Nej, jag la den här. Man skulle ha någon gom där på, en sån här lösgom som man då klämde på natten. Och så, men då, Det berättade min bror. Vi delade rum när jag var liten. Och då hörde han klingling. Sen när jag klirrade och lade den i glaset. Sen när det var mörkt i sovrummet där han och jag låg. Han hade satt in gommen. Brorsan, Bengt hette han. Han är sex år äldre, men han var lite mer så. Jag försökte smyga mig. Så det blev ju resultatet. Det blev så där halvbra. Sen är jag väl... ja...
Du är slätrakad,
ja. Lite... Ja, nu är det lite skäggstubb, men det är, normalt har inte det.
Trots 250 hotellnätter om året så ser en viss åldersnöja till att Lasse Brandeby inte har några som helst planer på att trappa ner när 65-årsdagen närmar sig.
Jag kommer ihåg när jag var 54, då min brorsa fyllde 60 då. Så tänkte jag, gud vad gammal han är. 60. Nu sitter man där själv och är 62, 63 snart. Ja, det är inte för till våren. Men då, nej, jag vill inte... Och jag vill inte tänka på det. Och när jag får det här pensionsbrevet, för det får jag ju. Jag vet inte vad jag ska... Jag tänker inte tappa ner alltså. Eller jag tänker tappa ner det. Nu tar jag så här, peppar, peppar, ta i trä. Det gör det nu så. För att telefonen ringer fortfarande. Jag har inte behövt söka ett enda jobb som skådis eller artist eller vad jag ska säga så. Utan det är telefonen som ringer. Och så länge den ringer så tänker jag ställa upp alltså.
Så skådespelaren med mycket mera Lasse Brandeby. Reporter var Helena Frank, och den som är intresserad av Arlövsrevyn och Strindbergs dödsdansen kan hålla öronen öppna under nöjestipsen.